Nåd, barmhärtighet och frid vare med oss från Gud Fadern och från Jesus Kristus, Faderns son, i sanning och kärlek. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Vi ska då stanna en stund inför den gamla testamentliga texten som vi redan hörde läsas, den från Jesaja 9. Och vi ska ganska mycket uppehålla oss kring bakgrunden till att Gud genom Jesaja här utlovar ett stort ljus. Sen ska vi också se hur denna profetia går i uppföljelse drygt 700 år efter att den uttalades. Vad är bakgrunden till att profeten talar om ett folk som vandrar i mörker och som bor i dödsskuggans land? Jo, före vår text i kapitel 8 talas om hur Israel har vänt sig bort från Gud och hans ord. Efter kung Davids död så avföll folket mer och mer, och efter att Salomo dog så delades riket, eftersom man hade infört avgudadyrkan. Man frågade inte längre så mycket efter Guds vilja, utan man vände sig till spåmän och andebesvärjare. Och som straff led Gud fiendefolk tukta Israel och Juda. Det var arameer och det var assyrier. Och om det inte var nog med yttre fiender så låg också Juda och Israel ofta i luven på varandra. Men det var framförallt världsmakten Assyrien som var det stora hotet vid denna tid. Dessa var vida kända för sin grymhet, sin obedaktighet och stolthet. Och deras härningar drabbade både Nordriket, alltså Israel, och Sydriket, Juda, där Jerusalem fanns. Och också många andra folk, alla var rädda för dem, arameer och egyptier och överallt var man rädda för denna fruktansvärda världsmakt. Och Gud tillät att dessa assyrier härjade på som de ville i både norr och söder. Man dödade människor, man brände ner städer och man plundrade. Och som sagt, detta var Guds straff för folkets olydnad. Men ännu vid denna tid tillät han inte att Jerusalem förstördes. Det skulle hända cirka 100 år senare, eller drygt 100 år senare, under Jeremias tid. Fienden kom ofta norrifrån längs en huvudväg och förstörde det mesta de kom åt. I det första kapitlet i Jesaja heter det om Juda: ert land är ödelagt, era städer nedbrända i eld, era åkrar förstörs i åsida av främlingar, ödelagda som efter främlingars framfart. Om det var så Juda som var där längre söderut, så var det nog mycket värre i Galileen, i norra Israel. När fiendetrupperna skulle ner till Juda gick det ofta genom Galileen, både när de kom och när de gick. Och vi kan knappt ana vilken skräck människorna måste ha känt när ryktet gick om att den assyriska armén var på väg. Vem skulle de döda nu? Vems hus kommer att brännas ner denna gång? Vems åkrar kommer att trampas ner av grova stövlar? Eller vems dotter kommer att bortföras? För att riktigt förstå hur utsatta Galileerna var och hur deras relation var till världsmakten Assyrien, så kan vi för en stund tänka på en känd biblisk gestalt som hade sin hemort i det här området i Galileen. Jag tänker på profeten Jona. Han var verksam något årtionde före Jesaja, och vid den tiden hade assyrierna kanske en liten svacka. De var inte lika starka som tidigare, men helt tillräckligt i alla fall. Och de var mycket obedaktiga. Och Gud, som inte vill någon syndares död, han sände Jona för att predika omvändelse för staden Nineve, deras assyriernas stora huvudstad. Om de inte omvände sig så skulle Gud förstöra deras huvudstad Nineve. Gud skulle komma att behöva assyrierna för att dukta sitt egendomsfolk. Han kallade den för sin rak kniv som ska raka bort allt hår på Israel. Underförstått människor. Och också av den orsaken att assyrierna var Guds verktyg så ville han spara dem. Förutom hans stora allmänna nådevilja, att han vill att alla människor ska bli frälsta. Vi ska inte gå in så mycket mer på den här berättelsen, men vi ska notera att hur Jona resonerar kring möjligheten att Gud kommer att förstöra staden Nineve och göra slut eller orsaka stor skada till hans folks stora fiende. Jona verkar ha sett detta som tidernas chans för sitt folk. Skulle det nu äntligen bli slut på hans folks lidande? Han verkar resonera på det sättet att om jag inte far dit och predikar så kommer de inte att omvända sig och då har Gud lovat att förstöra staden. Så han for åt andra hållet istället. Och ni minns ju hur det gick med Jona, utan att vi går in på det. Ni minns stormen och den stora fisken som svalde honom. Och sen att Jona lydde Gud och predikade staden. Folket omvände sig och Gud sparade den här stora stad. Men Jona, han blev arg då han satt under sin resinbuske. Jag visste att det skulle gå så här. Nu var hans folk fortfarande hotat av assyrierna. Kanske inte för tillfället, men lite senare när Jesaja skriver var det igen ångest och mörker i Jonas hemtrakter. De hade vänt sig bort från Herren och hans ord, och Jesaja vädjade till dem. Ge Guds undervisning till vittnesbördet. Om de inte talar enligt detta ord finns det ingen gryning för dem. De ska dra genom landet ansatta och hungrande, och när de hungrar kommer de att brista ut raseri och förbanna sin kung och sin gud. De ska vända blicken uppåt och se ner mot jorden, men se där bara nöd och mörker, natt och ångest. De är utkastade i djupaste mörker. Så slutar kapitel 8. De är utkastade i djupaste mörker. Och detta mörker var framförallt ett andligt mörker. Men som ett resultat av detta mörker också ett stort samhälleligt mörker med ångest, nöd och ond bråd död. Guds egendomsfolk hade alltså problem, så där lindrigt uttryckt. Och skulle de nu ha haft tillgång till en modern problemlösningskonsult så skulle de kanske ha fått ett program med några punkter som de ska ta sig igenom för att komma ur sitt lidande. Men skulle det ha lyckats? Skulle folket ha kunnat arbeta sig uppåt, bort ifrån sin Guds frånvändhet och sin avgudadyrkan och tillbaka till en rätt relation till Israels Gud? Nej, någon sådan möjlighet fanns inte. Detta folk var till stora delar förhärdat, utan möjlighet till omvändelse. Jesaja blev i första hand sänd för att förhärda deras hjärtan, hur konstigt den kan låta. Att göra deras öron döva och deras ögon blinda. Hur länge då, frågar han Gud. Och Gud svarar, tills städerna blir öde och ingen bor i dem. Husen blir utan folk och landet ligger öde och övergivet. Det var Guds svar. Alla var inte förhärdade med det stora flertalet. De var utkastade i djupaste mörker. Men där griper Gud in. Och det första ordet i kapitel 9 är men. Kapitel 8 slutar, det är utkastade i djupaste mörker. Men det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. Förr i tiden lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande dagar ska han ge ära åt trakten längs havsvägen. Landet på andra sidan Jordan, sett med assyriska ögon, de som kom från nordost, hedna folkens Galileen. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över dem som bor i dödsskogans land ska ljuset stråla fram. Det här ljuset, det var ingenting som folket själv kunde tända mitt ibland sig när det kom utifrån. Det sändes till dem. Och inte för att de hade förtjänat det. Inte för att det fanns så många fromma och gudfruktiga människor just här i Galileen. Vi kommer ihåg fariséernas ord till Nikodemus när han tyckte att man kunde ta ett steg tillbaka när det gäller Jesus av Nazaret. Att man inte skulle vara så snabb att döma honom utan att höra honom. Så säger fariséerna, rannsaka skriften så ser du att ingen profet kommer från Galileen. Hur fariséerna läste denna profetia, det vet jag inte. Vilket ljus de tänkte sig att det skulle handla om. eller vilken slags messias. Men vi för vår del har en mycket klar och konkret uppföljelse av denna profetia i Matteus 4. Där står det så här. När Jesus fick höra att Johannes hade blivit fängslad drog han sig undan till Galileen. Han lämnade Nazaret och bosatte sig i Kapernaum, som ligger vid sjön på Sebulons och Naftalis område. För att det som var sagt genom profeten Jesaja skulle uppfyllas. Sebulons och Naftalis land, havsvägen, landet på andra sidan Jordan, hedningarnas Galileen. Det folk som sitter i mörker ska se ett stort ljus, och för dem som bor i dödens land och skugga ska ett ljus gå upp. Från den tiden började Jesus predika och säga, omvänd er, himmelriket är nära. När Jesus kom till Galileen, då kom himmelriket dit. Då kom ljuset dit, världens ljus. Profetian i Jesaja fortsätter, du förökade folk som du inte har gett stor glädje. Under Jesajas tid var det som sagt endast en liten rest av folket som inte hade avfallit och som fortfarande höll sig till Israels Gud och till löftet om Messias. Galileerna var föraktade av de som bodde i Jerusalem. Men när Gud utväljer så frågar han inte den andliga eliten till råds vilka de tycker att han ska kalla till sina efterföljare, utan han vänder sig ofta till de små och ringa och obetydliga. I jordisk motto hade detta folk inte haft så mycket att glädjas åt, snarare tvärtom. Men nu väljer han dem som bor långt ifrån palatsen och pelahallarna i Jerusalem och Samaria, som var centra för Nordriket. När Gud bosätter sig på jorden så gör han det i Kapernaum, i Galileen, inte i Jerusalem eller i Rom eller Aten. Och vilken ära var inte detta för den lilla staden Kapernaum. Vi ska glädjas inför dig som man gläds under skördetiden, som man jublar när man delar byte. För du ska bryta sönder deras bördors ok, deras skuldrors käpp och deras plågares stav, som på Midjans tid. Vi ska glädjas som man gläds under skördetiden och som man jublar när man delar krigsbyte. Det här är kanske inte helt lätt att förstå, men båda uttrycken handlar egentligen om glädje över Guds oförtjänta nåd. Det är som med jordbruk, att visst kan man så och visst kan man ploga eller plöja och så. Men i slutändan är det ändå Gud som ger regn och gynnsam väderlek, det som vi inte kan påverka. Så att det blir en skörd. Och Gud är också den som ger seger. Det innebär den i det som sägs som Midjans tid. Det talas i Domarboken 7 om hur Gud gav Israels seger mot midjaniderna, som hade terroriserat dem under lång tid, också det som straffar folkets gudsfrånvändhet. Och Gud ville visa att denna seger är hans, så han reducerade Gideons här till bara 300 man från 20 000 till att börja med. Fienden förlorade cirka 120 000. Visar skulle inte kunna säga, min egen hand har frälst mig. Nej, äran skulle vara Guds. Där kan vi tänka på när de delar krigsbyte och kommer ihåg att detta är resultatet av en seger med 300 man mot 10 000. Men nu i Jesaja så utlovas detta folk att de ska få glädja sig en dag. Visst gladde man sig i Galileen över det ljus som kom med Jesus, men långt ifrån alla. Återigen var det stora flertalet ognaktiga. Och endast en liten rest trodde på Jesus. Och Lukas 10 uttalar Jesus mycket starka straffdomar över de galileiska städerna Korasin, Betsaida och Kapernaum. Lika lite som Jerusalem aktade dessa städer på tiden när Gud sökte dem. Ja, rent konkret bodde bland dem. Men en liten rest gladde sig över Guds ljus. Och efter den första pingstdagen växte det fram kristna församlingar också här. Det ser vi i Apostelgärningarna 15, där det talas om hur Paulus och Barnabas på väg till Jerusalem från Antiochia och går genom Fenicien och Samaria. Och berättade om hur också hedningar hade omvänt sig till Kristus. Och det står att det genom denna rapport spred stor glädje bland bröderna. Den lilla resten av sanna judar rökades genom att också hedningar kom till tro och lades till skaran som trodde på Jesus. Det hände precis som Jesaja hade förutsagt. Du förökade folk som du inte har gett stor glädje. Sen fortsätter profetian. Ja, varje stövelburen i stridslarm och varje mantel vältrad i blod ska brännas upp och förtäras av eld. För ett barn blir oss fött, en son blir oss given, och hans axlar vilar herradömmet. Och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig far, fridsförste. Nu först förstår den som läser profetian vilket slags ljus det var som folket skulle få se. Det var ett barn som skulle födas åt dem, och han ska regera. Herradömmet vilar på hans axlar. Lösningen på folkets problem och deras oändliga mörker är ett barn som också är en regent. Jag tycker att innan det finaste och mäktigaste vittnesbörden om hur Jesus regerade i Galileen är när han, som det står om i Markus 5, botar en mycket svårt besatt man. Han var besatt av många onda andar. Och han var så stark så att ingen kunde binda honom, inte ens med kedjor. Han höll till bland gravarna och skrek och skar sig med stenar, och ingen kunde dra på honom. Han var farlig både för sig själv och sin omgivning, ända tills Jesus kom dit. Jesus drev ut dessa många onda andar ur honom, och det nästa folket ser i staden av den besatte mannen var att han helt lugn sitter vid Jesu fötter. Han är klädd och vid sina sinnen. På ett sådant sätt regerar han som är under, rådgivare, mäktig Gud, evig far och fridsförste. Israel under Jesajas tid kunde inte ta sig ur sitt mörker. Gud måste sända sitt ljus. Israel under Gideons tid, eller Midians tid som det stod i texten, kunde inte göra sig fria från sina fiender som terroriserade dem. Gud måste återigen göra ett stort under. Och de som levde nära den här besatte mannen i Markus 5, de kunde inte hjälpa honom eller ens rå på honom. Men Jesus kunde. På samma sätt är det med oss. Ingen av oss har självmant kunnat komma till Kristus, utan Gud har dragit oss till sig och gjort oss till sina barn, precis som de hedna kristna som Paulus och Barnabas berättade om på sin väg till Jerusalem. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Människorna i det föraktade Galileen fick en försmak av Kristi regerande och hans ljus när för en tid bosatte sig i Kapernaum. Det har vi också fått eftersom vi har Guds ord och hans gåvor ibland oss, evangelium i ord och sakrament. Dessa gåvor är som ett segerbyte från Jesus seger över synden, döden och djävulen. Och vi får dela dem mellan oss i stor glädje. Jesus kom till oss som ett litet barn. Han segrade, och segerbytet lämnade han åt sin kyrka. Och tillsammans med alla Jesu egna under alla tider ska vi en gång få glädja oss över Guds stora nåd, hans oförtjänta nåd. Och då ska Jesus bo hos sina egna för evigt. Så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans rike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots lidelse ska göra detta. Gåvor heliga, outsägliga, ger oss Gud av varmhärtighet. Krist vare hälsad, världen är frälsad. Fröjda och fröjda dig, kristenhet. Amen.